Jag ska fortsätta tala om apostlagärningarna idag, och vi har gjort det några söndagar, inte så få heller, utan rubriken är Apostlagärningarna del 11. Så det är många predikningar utifrån apostlagärningarna. Det skulle nog kunna vara ett hundratal, men jag tror inte jag ska ta så många. Vad Gud gör som svar på bön är temat idag. Vad Gud gör som svar på bön. Och vi ska titta lite grann på Petrus, som är en av huvudpersonerna i apostlagärningarna tillsammans med Paulus. Och lite grann runt det när det gäller bön och så några händelser i samband med Petrus liv. Och jag hoppas det kan bli till hjälp och inspiration för dig här och nu. Det är ju poängen med predikan också. Det fanns en man på 1900-talet, han heter Ronald Dunn. Han skrev så här, han skrev en del böcker och just om bön och så. Och han sa så här, ganska intressant. Apostlagärningarna är fyllda av bönemöten. Varje framstöt som den unga kyrkan gjorde var indränkt i bön. Läs än en gång om församlingen vid pingsten. De bad i 10 dagar och predikade 10 minuter och 3000 människor kom till tro. Idag ber vi 10 minuter och predikar i 10 dagar och råkar extas om någon blir frälst, skrev man. Det är ju tänkvärda ord. Bönen var oerhört viktig. Och vi ska ta några exempel här ur Petrus liv. Och det första, nummer 1, det är just med pingsten. Och då man samlades till bön. Och jag läser i Apostlagärningarna 1 och 4. Jag kommer att plocka några versar här. I de här punkterna jag har. Apostlagärningarna 1 och 4 så står det så här. Och under en måltid tillsammans med dem sa han, alltså Jesus, åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det var alltså innan pingsten. Sen står det i vers 14 så här. Alla dessa höll ut under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Alltså alla lärjungarna var det de 12. Eller 11 var de då, men de blev ju, för Judas hade ju förrått Jesus då. Sen läser vi andra kapitlet, vers 1-2 så här. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där det satt. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan idag. Låt det tala till oss och beröra oss i Jesu namn. Amen. Mm. Resultatet av de här 10 dagarnas bönemöte. Det var ju 10 dagar de bad. Efter Jesus hade lämnat världen, lämnat den här jorden, så gick det ju 10 dagar till pingsten. Och under den väntan så var det bönemöte, konstant bönemöte 10 dagar. Och så kan man säga så här att lärjungarna och Petrus som ett resultat av det här bönemötet, de fick den helige ande i sina liv. De är uppfyllda med den helige ande och så trädde de fram med en auktoritet som de inte hade haft tidigare. En helt ny auktoritet. Och 3000 människor omvände sig efter Petrus predikan och lät döpa sig. 3000 människor. Det skulle vara lite häftigt. Jag har ju predikat ganska mycket. Jag har haft ganska många 100 predikningar tror jag i mitt liv. Jag har inte räknat. Det kanske rör sig om i tusental. Jag vet inte om man räknar korta och små eller långa och i olika sammanhang. Men tänk att 3000 människor omvände sig efter predikan. Det har jag aldrig varit med om. Petrus fick vara med om det. Tänk vad fantastiskt. Tänk vilken upplevelse. Det måste vara något alldeles speciellt att få vara med om det. Det var förberett i bön när de här människorna tog emot frälsningen Jesus. Det var förberett i bön. Det var hemligheten. Förberett i bön. Det finns några nyckelord här i den här bönesamlingen. Det var Jesus som sa att de skulle vänta i Jerusalem och be. Det var ju på hans uppdrag de gjorde det. De skulle vänta. Bön handlar väldigt mycket om att vänta på Gud. Det tror jag ni har märkt. Att hålla fast vid Guds löften. Att det Gud har lovat i sitt ord. Och kanske genom profetiska hälsningar. Eller det du har känner i ditt hjärta. Att det här har Gud lagt ner. Han kommer att svara på bönen för visning. Att hålla fast vid de löftena. Och tydligast är naturligtvis löften i Guds ord. De står ju skrivna här. Att hålla fast vid dem, det är väldigt viktigt också i bön, och det gjorde lärjungarna. Att vara uthållig, det skapar uthållighet. Håller vi inte fast vid de här löftena, då börjar vi svaja i tron. Och sen tillsammans är också ett nyckelord. De var tillsammans. De var inte ensamma och bad. Ibland ber vi ensamma och vi är kallade att göra det också. Men tillsammans, vilken styrka, vilken kraft det är. Och så någonting häftigt tycker jag. Plötsligt kom Herren. Plötsligt föll den helige ande. Plötsligt. Har du varit med om det någon gång? Plötsligt kom Gud. Då kom Herren. Och det är ganska vanligt i Bibeln när vi läser. Plötsligt kommer han. Det är underbart. Jag tänker på den här väckelsen som vi har talat lite grann om det, nämnt det lite, och ni har kanske läst i tidningarna den här i Ashbury i Kentucky i USA, det är på universitetet. En universitet som är grundat av metodistkyrkan. Det var ju många människor nu det sista här, som har fått uppleva Gud där, frälsning, och fått uppleva att Gud har verkat väldigt starkt på det här universitetet. Och det har varit bönesamlingar som aldrig velat upphöra. Man får lov att bestämma sig att nu går vi tillbaka och har vanliga lektioner igen. Efter många dygn. Kanske till och med veckor, jag kommer inte ihåg riktigt exakt. Det här har ju spridit sig till andra platser också. Och man talar om att det här har skett tidigare. Kanske för, om det var, för mig, nu är lite minnet här, att det var ungefär 50 år sedan så skedde det sist där också på det här universitetet. Så det finns platser på något vis som Gud återkommer till på något märkligt sätt. Lite svårt att förklara. Men det där plötsligt, jag vet inte om de väntade sig att det skulle hända, men det hände när man var samlade inför Guds ansikte. Och han som talade väldigt enkelt, och han var inte alls förberedd på det. Han som undervisade, för det var i samband med en morgonsamling och en undervisning. Och så föll den heliga ande och människor fick uppleva Gud. Plötsligt. Vi inte väntade riktigt. Men det var ändå förberett i bön. Så är det när Gud verkar. Thomas, lärjungen. Han var inte med första gången Jesus visade sig efter uppståndelsen. Det kanske du kommer ihåg. Så han missade någonting väldigt viktigt. Han missade när Jesus uppenbarade sig. Det måste ju ha varit ganska förärligt. Han var ju med sen, nästa gång när Jesus kom. Och han kallades också tvivlaren, för han kunde inte tro att lärjungarna, hans kamrater, hade upplevt eller sett Jesus uppstånden. Och du och jag kan också missa någonting om vi inte är med. Vi kan missa då vi släpper taget, ger upp, drar oss undan och inte är med. Vi kan missa att Herren kommer. Plötsligt kom han när de var tillsammans. Så försök att missa så lite som möjligt av samlingar. Om du kan, så mycket du kan. Det är inget tvång. Jag lägger ingen sån där tung börda på människor. Men se det som en förmån att vara med på det du kan i olika sammanhang. Kanske inte bara här i kyrkan, det kan vara andra sammanhang också. För Gud kan komma. Gud kan komma. Plötsligt. Så du inte missar någonting. En annan sak. Nummer två. Jag tänker på Petrus. Det var när han uppväckte Dorkas. Och jag hade med en predikan för ett par söndagar sedan. Om den här kvinnan som sydde kläder och gjorde mycket praktiska saker. Goda saker. Och då står det så här att de kallade på Petrus att han skulle komma dit, för Dorkas blev sjuk och hon dog, och det är Apostlagärningarna 9. Vi läser Apostlagärningarna 9:40. Petrus kommer dit. Hon är död. Han går in i rummet. Så står det så här. Petrus sa åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Mm. Ett totalt överlåtande. Han överlät situationen åt Herren. Han hade ju en stark tro på att Gud skulle göra någonting. Absolut. Och han bad alla gå ut. Alla andra. Han ville vara själv där. De kanske inte hade, ja, de kanske inte hade den tron och den förväntan som han hade. Allt som distraherar honom ville han att skulle liksom försvinna därifrån. Och så kan det vara också när vi ber att det är väldigt mycket som distraherar och stör oss. Det är viktigt att vi stänger ute det, att inte det får vara, finnas nära oss. Och så får vi böja oss inför Herren. Ibland själva, ibland tillsammans med andra som också har den här tron på att Gud ska gripa in. Och då kan det mest omöjliga ske. En död blev uppväckt här. Dorkas. Ett fantastiskt under egentligen. Och jag tror att Jesus, jag är övertygad om det, att Jesus hade lärt Petrus att be, att han tog efter Jesus, att han såg honom som exemplet här. Jesus hade undervisat Petrus om hur man ber. Så han visste verkligen hur man bad. Det fanns en man som hette André Murray. Han var sydafrikan. Han bodde en tid också i Holland. Och han har skrivit mycket också intressant. Levde på slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Han skrev så här om bön. Att Jesus lärde aldrig sina lärjungar hur de skulle predika. Bara hur de skulle be. Att veta hur man talar till Gud är större än att veta hur man talar till människor. Det är viktigare att veta hur man talar till Gud. Det är viktigare att veta hur man ber än hur man predikar. Oerhört viktigt att be till Gud och ha en gemenskap och relation med honom. Nummer 3. Petrus fick en uppenbarelse angående evangeliet till hedningarna. Det var också genom bön. Och då står det i Apostlagärningarna 10:9 så här. Nästa dag, medan de var på väg att närma sig staden, gick Petrus vid middagstiden upp på taket för att be. Upp på taket. Husen var ju byggda så att man kunde gå upp på taket och var antagligen lite svalare där. Och där var han i bön och det hade han antagligen som en vana att be regelbundet. Och det här skedde då alldeles innan den alldeles innan Petrus var uppe på taket och bad, så hade den romerske officeren Cornelius, som var hedning, han var inte jude, han hade haft änglabesök. Det kan vi också läsa där, Apostlagärningarna 9:10. Det står om honom, om den här Cornelius som var en officer, romersk officer, att han var from och gudfruktig, står det. Och så står det att han gav rikligt med allmosor till judarna och så bad han alltid till Gud. Det var en väldigt fina vitsord om den här officeren Cornelius. Och det var viktigt det här att generositet och bönelivet, det lyfte Bibeln upp speciellt. Han hade säkert mycket andra goda egenskaper och mycket andra frukter, goda frukter i sitt liv, men just generositeten och bönelivet, det lyfts upp speciellt. Kan det vara någonting att tänka på? Kanske en tillfällighet, jag vet inte, men det verkar vara oerhört viktigt att vara just de två. Gud visar sig för Petrus när han är uppe på taket. Det kommer, han får se en syn och det är orena djur som kommer ner från himlen och synen kommer tre gånger, den här synen. Och han hör en röst som säger att slakta och äta. Och Petrus säger att det här är orent. Det kan vi inte äta. För judarna var ju väldigt noga vad man åt och så här. Det fanns ju de här reglerna sedan gamla testamentet. Men sen säger den här rösten till Petrus att det jag förklarar för rent, det ska inte du räkna som orent. Så att Gud ville visa Petrus någonting oerhört viktigt här. Det var att hedningarna också skulle få del av evangeliet. För hedningarna var ju orena för judarna. Och så kommer de här männen direkt. Och som, för Cornelius har ju haft den här änglabesöket innan. Att han skulle kalla på Petrus som var i Simon Garvarens hus, står det. Det talar vi om också en söndag här, om den här Simon som jobbar med läder, med djurhudar. Och där bodde då Petrus. Och det var kanske en förberedelse, för det var också någonting som var orent för judar. En förberedelse för Petrus, det här att han skulle gå till hedningarna. Möjligt att det var så. Och så följer Petrus med de här männen som kommer. Följer med dem till Cornelius hus. Och så besöker han Cornelius, får komma in där. Och så får han vara med om att se hedningarna ta emot evangeliet. Han får predika där. Och de blir omvända, de blir frälsta. De låter döpa sig och de får uppleva den helige ande också. Och det är ju helt fantastiskt egentligen. Och det är intressant här att det här har verkligen en koppling till bönen här också. Både Cornelius var förberedd, för han levde i bön, i regelbunden bön. Men också Petrus som levde nära Gud och bad mycket. Han hade fått se den här synen och det här tilltalet också under sin bönestund. Så båda hade vanan att be regelbundet. Tänk vad viktigt det är i våra liv att vi har vanan att be regelbundet. Då kan Gud uppenbara sig på ett fantastiskt sätt. Han visar sig för oss i bönen. Det hände saker och Herren uppenbarade sig. Och för Petrus så handlade det här om att korsa en kulturell gräns. En viktig kulturell gräns. Och det var väldigt svårt för judarna att tänka sig att gå till hedningen. De fick inte gå in i ett hedniskt hus. Det visste ju Cornelius också när Petrus kom dit. Men Petrus klev på. Och var frimodig där och så predikade han evangelium. Ibland gör Gud drastiska saker i våra liv för att övertyga oss. Och ibland behöver vi också lära oss att ta nya steg och gå över gränser. Gud vill uppenbara det för oss. Ta nya steg. Det är lätt att man blir lite bekväm och är liksom i sin box och så här har jag alltid gjort och så här har jag alltid tyckt och tänkt. Men Gud vill utmana oss att ta nya steg, nya kliv i livet med honom. En hedning var ju oren för en jude. Jag vet inte vad som du kan känna det svårt, kanske utmanar dig i ditt liv. Men Gud vill utmana dig att våga gå framåt och ta nya steg. Till sist, nummer 4. Ett bönemöte som resulterade att kedjorna föll av. Och han blev fri. Det handlar om Petrus igen här. Och då står det i Apostlagärningarna 12 och 5 så här. Och då hade Petrus hamnat i fängelse under Herodes. Petrus hölls alltså fängslad. Och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Han höll fängslad, men i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Många var samlade i bön. Och det berättade också en predikan. Jag kommer inte ihåg om det var sist jag predikade. Att det var Johannes Markus mammas hem man var samlade. Det var ett hemgruppsmöte. Ett bönemöte i hemmet. Det var mycket folk där. Och man bad ivrigt, står det. Man bad ivrigt för Petrus, att han skulle bli fri när han var i fängelse. Men när Petrus kom och så knackade han på dörren, så kommer tjänsteflickan Rode och så öppnar inte dörren, utan hon hör Petrus stå där ute. Vem är det? Och då säger han, det är Petrus. Hon blir så förvånad och glad och uppspelt så hon springer in till de andra och säger att det är Petrus som är utanför. Men vad hände? Trodde de på Rode, på tjänsteflickan? Nej. De sa, det är hans ängel, eller du yrar, det är inte sant, det kan inte vara så. Och det är ganska intressant, här var man samlade till bön och så bad man just för Petrus frigivande. Då var det lättare att tro att det var en ängel som var utanför än att det var Petrus. Man hade nog inte förväntat sig bönesvar. Ändå bad man ivrigt. Det var ju människor som visste hur man bad. Så ibland kan bönämnarna verkligen förvåna oss. Det kan vara svårt att tro när Gud svarar på bön. Har du varit med om det någon gång? Jag kan liksom inte tro det. Jag har bett om det länge, men sen när det händer så är det svårt att tro det verkligen. Så kan det vara när Gud välsignar oss. Ingen trodde, även om den bad ivrigt. Och de bad och bad och de var nog helt fokuserade på Gud här när de bad. Så till och med en ängel, det var troligare, säger de. Det var intressant när Petrus var där i fängelset. Det var ju sista natten innan han skulle in inför domstolen där. Och det är ju så att Gud kommer ofta i sista stund när han svarar på bön. Har du varit med om det också? Han kommer sällan i god tid. Det är också intressant. Sällan i god tid. Och det tror jag är för att utmana vår tro och uthållighet. Gud kommer i sista stund och det finns väldigt många vittnesbörd om. Och för Petrus var det så. Det var sista natten. Det var ingen tillfällighet att det var så, utan det var verkligen i sista stund. Han kanske skulle avrättas, att det var planerna Herodes hade. För Herodes hade ju tidigare låtit avrätta Jakob, Johannes bror, en av Jesu lärjungar. Petrus blev väckt av ängel med en stöt i sidan, står det. Han sparkade till honom ett par gånger så här när han låg där på fängelsegolvet. Det var inte dramatiskt, det var inga trumpetstötar eller väldiga uppenbarelser där i fängelset, utan det var ganska odramatiskt. Vardagsnära, och så är det många gånger när Gud kommer. Det är inte så där som vi tänker oss alltid, utan det är i vardagen. Och han fick ett par sparkar. Och det står att det var 16 eller 4 grupper med vakter. Men räknar man ut så var det 16 vakter som bevakade Petrus. Det var ju omöjligt att komma ur fängelset. 16 vakter. Natten innan skedde undret, innan han skulle stå inför rätta inför Herodes. Och så säger ängeln så här, vers 7. Skynda dig upp, säger han. Och så står det så här. Då föll kedjorna från Petrus händer. Och så står det i vers 8. Ta på dig bältet och sandalerna. Och så står det att Petrus, han lydde. Det sker saker när vi reser oss upp. Petrus behövde resa sig upp och då föll kedjorna av. Han lydde befallningen från ängeln. Gud vill lösgöra oss. Och man kan fråga, vad har jag och du för kedjor som binder oss? Petrus, det var ju fysiskt. Men nu tar jag liksom drar ut det på ett andligt sätt här ur den här berättelsen. Petrus var fysiskt bunden av kedjor. Men vi kan ha andliga kedjor också. Kedjor som binder oss. Och vi är inte fria inför Herren. Det är så mycket som binder. Och ibland hör man rasslet av kedjor. Kanske sina egna kedjor eller andras kedjor när vi ska lovprisa Herren eller tjäna honom. Vi är liksom inte fria. Det finns kedjor som binder oss. Men det kan vara så enkelt som att lyda och resa sig upp. Så gjorde Petrus. Han lydde Herrens befallning. Han reste sig upp och vad hände med kedjorna? Jo, de föll av. Det behövdes inte mer. Lyda Herren att resa sig upp så faller kedjorna av. Och inte ens vakterna kunde hindra honom. Och inte vakterna, jag talar om andra vakter, kanske andliga vakter. De kan inte hindra dig och mig heller. Vi kan resa oss upp och så faller kedjorna av. Och jag tänker på en berättelse, vi ska inte läsa den men jag bara helt kort. Markus kapitel 5, det står om den här demonbesatte mannen som möter Jesus på hednamark. De har ju tagit kommer med båt, Jesus och lärjungarna, så kommer det en man där som är besatt. Och de har försökt binda honom med kedjor och för att han var så våldsamt, men han slet i sönder dem, stod det, så ingen kunde liksom få bukt med honom. Och så kommer han emot Jesus där, och så upptäcker demonerna att det är, eller de känner igen Jesus. De ger honom inte äran, men de säger sanningen om vem han är. Det är så det fungerar. De bekänner att Jesus är Herre, men de ger honom inte äran så. Och då frågar Jesus, då säger de, vi är en legion. Och det var som att de skulle säga att vi är ett helt regemente som bor i den här mannen. Ett helt regemente med onda makter. Men det fantastiska i den här berättelsen, tänker jag här i samband med den här predikan, det var att inte ens ett helt regemente med onda makter kunde hindra den här mannen att komma till Jesus och bli fri. Det finns ingenting som kan hindra oss att komma till Jesus. Det finns ingenting som kan hindra oss att bli fria. Vi kanske tycker det är så svårt, men det finns ingenting som kan hindra oss. Och det här var verkligen drastiskt. Han blev helt fri, han var bunden, men han blev helt fri, den här mannen. Vi kan alla få leva i frihet. Vi behöver inte ha de här andliga kedjorna som binder oss, utan vi kan få tjäna Herren och lovprisa honom och leva vårt liv i andlig frihet. Sen kan vi vara begränsade av sjukdomar och andra saker, så är det många gånger i våra liv. Vi kan ha olika svagheter, men i anden kan vi få vara fria som människor. Och det vill Herren, det han kallat oss till frihet. Till sist, vi kanske inte blir några Petrusar, du och jag. Vi kanske inte får vara med om sådana drastiska saker. Men, och jag tänker just med det med predikan och vara ute och på missions på olika platser och missionera och så här. Men vi kan be. Vi kan be. Alla kan vi be och motta förbön. Alla kan vi be och få ta emot förbön. Alla. Leonard Ravenhill var en predikant och också författare som levde på 1900-talet. Han skrev så här en gång i en bok om bön. Ingen människa är större än sitt böneliv. Att tjäna som förkunnare är ganska få förunnat. Men att tjäna i bön, den främsta människans uppgifter, är öppet för alla. Jag läser det igen för jag tycker det är så bra. Ingen människa är större än sitt böneliv. Att tjäna som förkunnare är ganska få förunnat. Men att tjäna i bön, den främsta av människans uppgifter, är öppet för alla. Amen. Herre, tack för den här söndag förmiddagen och vi får samlas i ditt namn, Herre. Tack att du vill lära oss och undervisa oss om vad det handlar om att be till dig. Att leva i relation till dig, i gemenskap med dig genom bönen, Herre. Tack för de exempel vi har fått läsa från ditt ord, Herre. Tack att vi också får leva i bön, Herre. Herre, tack att du vill frigöra oss, Herre, så vi får tjäna dig i bön i frihet. Att inga kedjor får binda oss eller hålla tillbaka oss, Herre. Vi ber dig om det, Gud. Hjälp oss, Herre. Tack att du ser oss var och en och du ser att vi alla har våran brottningskamp att utkämpa, Herre. Du ser att vi alla har våra mänskliga begränsningar, Herre. Men tack att vi får leva i en andlig frihet, Herre. Tack för din kraft som du vill ge oss inom din heliga ande. Vi prisar dig för det, Gud. Tack att du möter oss var och en, Herre. Du ser var och en som är äldre här. Du ser att vi var och en har en kallelse, ett uppdrag och Vi har en tjänst för dig så länge vi finns kvar här, Herre. Hjälp oss att inte ge upp, Herre. Vi ber om det. Du ser dem som är mer i medelåldern, Herre, och mitt i livet, Herre. Tack att du vill välsigna dem också, Herre. Herre, tack att du ser det så mycket som distraherar
och drar och försöker få oss bort från troheten mot dig, Herre. Jag ber för alla som är unga och alla barn, Herre. Herre, tack att du vill möta dem också på ett speciellt sätt, Herre. Du ser att det är mycket som är svårt, Herre. Men tack att de ska hitta vägen, Herre. Hitta den väg som du har stakat ut, Herre. Vi ber dem det, Gud. Tack för bönens väg och gemenskapen med dig, Herre. Tack att du vill leda oss steg för steg så vi får komma rätt, Herre. Vi ber dem det, Gud. Du ser så mycket sidospår och mycket som drar i oss, Herre. Men hjälp oss att kunna gå vägen rakt fram. Vi ber dem det, Jesus. Tack att du möter med oss var och en och du känner våra hjärtan. Var och en som är här nu i gudstjänsten, Herre. Du ser hur vi har det och hur vi känner det, Jesus. Tack att du vill välsigna oss den här stunden. I Jesu namn. Amen.